shit. Chilla på min svit tills det är dags för mitt sätt.
Hallå, välkomna tillbaka till
Snack i lådan i New York
med Klara
och Nicole.
Först och främst så vill vi tacka för all feedback.
Mm-hmm.
Vi skickade ut ett litet sample, eller ja, första avsnittet till familj och vänner.
Ja,
det gick ju sådär. Jag skickade till familjen bland annat. Och fick ställa frågan igen. Efter att man hade skickat länken, var det någon som hade lyssnat? Mamma sa, jag har inte hunnit än. Haft en hel del att göra ju. Men ändå hade hon tid att vara inne på Instagram och tagga mig i roliga memes och sådär.
Ja, det är
tack
tufft.
Mamma, jag hoppas du har lyssnat nu. Pappa lyssnade, han skrev, lyssna på podden Saved My Day. Riktig pappas flicka där. Så frågade om han tyckte det var kul och sa han yes, lite trevande början men det tog sig bra. Kör lite mer manus nästa gång. Kul. Så han är blockad nu, ja. Emily som vi nämnde, hon tyckte det var underhållande. Hon uppdaterade också med lite saker som jag hade glömt bort. Hon, den här orienteringen som vi snackade om när man kom och skulle vara au pair. Så sa hon att hon kom ihåg att de sa att man inte skulle ligga under samma täcke eller samma säng som barnen. Ja, jag minns det också. Jag tyckte det var lite skevt. Jag förstår ju att det är vissa som man kanske måste berätta därför. Men det gjorde ju att man fick så här men att man bara, nu ska vi se på film. Alla barn, varsin filt.
Men det är egentligen ganska sjukt tycker jag.
Ja.
Alltså jag kan tänka typ så, varför, om man ska kolla film kan man väl sitta under samma och gosa liksom.
Exakt. Hon berättade också att det var ju tufft i början. Man, eller i början, fortfarande nu har vi våra mörka dagar när man saknar alla er i Sverige, familj och vänner. Och,
verkligen.
Emily hade en tuff dag när vi var au pair och vi ringdes ju nästan varje dag liksom, så kolla av typ hur var din dag och sådär. Och när hon hade varit iväg i Hamptons tror jag med familjen och fick väl så här hemlängtad antar jag, eller något som gjorde henne ledsen, så sa hon att hon kom ihåg att värdmamman under tiden hon grät så sa hon att vi gör jumping jacks tillsammans. Så då var de tvungna att stå där,
hoppa ut och in med ben och armar.
Med ben och armar. Ja, det var lite sådana. Man har ju många minnen. Men,
Och tänk också på den här tiden. Då hade man, då var ju inte alls, alltså, jag hade ju en iPhone, minns jag att jag hade. Men det var ju inte alls på det sättet som man har det idag. Alltså det fanns ju Skype, för man kunde ju inte alls snacka med sin familj på samma sätt. Det är ju så, FaceTime, man kunde ringa enkelt eller ha koll på Instagram vad alla skickade och så. Exakt. Så det var ju mycket mer, du var ju helt isolerad på ett annat sätt ju.
Ja, jag älskar det. Thank God. Jag hatar vissa saker med social media, men det måste man ändå säga att det känns ju som att man är hemma ibland för att man kan se vad alla hittar på och de kan även se vad vi gör här.
Ja, sådär. Världen är ju blivit mycket smalare, alltså mycket mindre så sett liksom.
Verkligen.
Förra avsnittet så pratade vi om när vi kom hit och vi började prata om lite kulturkrockar, så jag tänkte fortsätta lite på det. Och någonting som jag tänker på ofta, även än idag, för jag bor inte riktigt på ett sånt sätt som jag vill bo på, är ju levnadsstandarden.
Ja, herregud. Ja, det är tufft. Det är väldigt fint och lyxigt i New York, men i och med att många vill bo i The Big Apple så är ju hyran helt brutal. Jag menar, jag bor i en studio, alltså ett rum i Brooklyn. Jättefin lägenhet och ny och sådär, så jag ska inte klaga, men det kostar liksom 18 000 och det är ändå inte på Manhattan varje månad.
Men tänk då när jag först flyttade hit andra gången, då visste man ju typ ingenting om bostadsmarknaden här, och det andra som också har med saken att göra är att som internationell är det väldigt svårt att skriva ett kontrakt på en lägenhet, för du kan inte visa på att du alltid har betalat dina räkningar i tid eller de har ingenting som de kan basera typ att du är en bra hyresvärd, eller hyresvärd heter det.
Ja, precis, och det är tufft för att det är ju typ antingen som om man har liksom credit, men det har man ju bara om man är amerikaner, precis som Nicole sa. Eller så är det typ cash is king, att det är många som ber om att man
får betalar ett helt år i förväg.
Exakt, eller så här ett halvårs hyra i förväg.
Och då snackar vi inte om en hyra på 3000 i månaden, utan det är liksom minst 10 liksom. Ja, nej, så att då så min första lägenhet som jag hade tillsammans med min goda vän Sofia, det var på Upper East Side, så man kan tänka att det är fancy.
Gossip girl.
Men det var det inte där jag bodde, kan jag säga dig. Där var också en studio, men det här är inte alls den studion Klara pratar om att hon bor i. Alltså, min studio som vi hade där, den var kanske på cirka, jag vet inte, 20 kvadrat.
Den var typ storleken av vårt kök i vår studio.
Ja, men det är det. Alltså, vi hade en vask, en spis och ett skåp ovanför vasken. Och sen var det kanske 5 meter och sen var sängen. Sen gick man runt hörnan.
Jag vet inte om det var så långt till sängen.
Ja, det var det kanske inte.
Och sen en hoppsasteg.
Ja, badrummet var cirka, duschen var cirka 50 cm. Och alltså vasken och toaletten var så pass nära så du kunde sitta och ha huvudet i vasken samtidigt.
Du testade?
Ja, om man mådde riktigt dåligt efter en kväll ute.
Exakt.
Så det är det kanske så. Ja, nej. Nej, och sen, men det värsta var ju att alltså hela lägenheten hade ungefär en 20 graders lutning.
Åh herregud, det kom
så man liksom satt på snö och vår byrå som vi hade, för vi hade ju liksom ingen plats till någonting, men vi hade i alla fall en byrå. Och för att få den att stå rakt och för att inte få den att tippa över var vi tvungna att stapla Vogue, alltså modemagasin, framme vid, för annars tippade den över för att golvet lutade så mycket. Alltså det var så jävla sjukt. Och jag minns att dagen innan jag skulle flytta ut, då så trillade en bit av själva taket in. Så jag var typ så, ja men alltså. Och där betalade vi ändå $1,300. Så det är kanske 10-12 tusen. Alltså det är helt sjukt. För ett litet råtthål var det ju.
Jag minns när jag hälsade på första gången. Jag hade ju turen att när vi kom tillbaka för att plugga och gå på college, så flyttade jag tillbaka in till familjen som jag hade jobbat för. Och bodde i samma rum där. Så det var jättenice, både läge och allting, och att jag kunde bo där gratis var jättesnällt.
Ja, det är kul. Vi sa det bra.
Vi sa det bra. Nu mår man.
Nu mår du.
Men jag gick ju på ett litet studiebesök där hos er någon gång innan vi skulle ut. Mm. Och jag har aldrig upplevt något liknande. Jag blev ju åksjuk. Kan man kalla det det? Jag fick liksom yrsel när jag kom in.
Ja, det var som lustiga huset ju.
Ja. Ja, det var det ju.
Eller om man ser det positivt. Om man går och måste hålla emot väggen och sånt. Alltså det var så sjukt.
Ja,
men sen efter det så flyttade jag ju då upp till Harlem, var jag fortfarande bor. Och jag älskar Harlem, jag måste säga det. Men, och då hittade jag en lägenhet på Craigslist som min nuvarande norska vän bodde i. Naomi, så jag flyttade in till henne. Och vår andra vän Anna.
Det var ändå fint.
Ah, ja, det var helt okej. Jag var typ så, jo men den här ser lite skandinavisk ut, den kontaktar jag, den tjejen, och det passar jättebra ju. Men då minns jag att när jag flyttade dit där så träffade jag en annan tjej som heter Anna som också gick på vår skola. Och hon sa, ja men jag bor ju också där. Hon bara, du vet om att 2011 var det ett av de farligaste gatorna i typ hela New York. Jag var, jaha okej, okay, ja men det är bra ju. Fullt med skottlossningar och, ja, det är inte någonting att skratta åt alltså, men alltså det var ju väldigt vilt där ju. Alltså på nätterna vaknade man ofta att folk språkade ut på gatorna. Det var, man kunde höra skottlossningar. Alltså här är det ju samma sak att om inte du blandar dig med de människorna som håller på med sånt så är du oftast fine liksom. Men om du är på fel ställe i fel tillfälle så kan det vara farligt. Alltså tyvärr så är det. Till min pojkväns vän, som jag kände till honom vid den tillfället, hans vän bodde på den gatan. Och jag minns att jag brukade säga hej, för här uppe i Harlem så är det väldigt vanligt, även i Brooklyn, att folk hänger på gatan. Alltså det gör folk. Folk hänger
på sommaren.
Sommarna, de sitter utanför, asar ut tv-apparater på gatan också. Så de har allt där, barbecue, you name it, allt. Men min poäng var i alla fall att jag minns att vi snackade ibland när jag bodde där, och när vi skulle flytta därifrån till ett annat ställe i Harlem, för vi bodde bara där i lite mer än ett halvår. Så minns jag att han ville hjälpa till och snacka, vet du, snäll och så, men att han faktiskt blev skjuten på den gatan något år senare. Och sen tyvärr förra året avled för de skotten, och det är sjukt tragiskt att det är så himla mycket typ gun violence här i USA överlag.
Ja, verkligen.
Men ja, standarden alltså. Efter det så flyttade jag till en annan lägenhet. Så att, och det var en helt nyrenoverad lägenhet. Jättefin. Vi hade varsitt badrum, jag och Naomi, stora rum. Alltså fortfarande var ju storleken. Alltså det är ju en liten skolåda fortfarande.
Ja.
Men det var fint. Vi hade tvättmaskin. Man blev helt glad. Det var sådana saker.
Som
man,
det, är
alltså, det är lyx. Man var till så. Jag hade tvättmaskin, diskmaskin, mikrovågsugn som fungerar. För det hade vi inte i den första lägenheten. Ja. Ingen mikrovågsugn. Så man blev till så. Man blev så himla glad för det lilla helt plötsligt.
Vi har ju också tvätt nu. Gratis tvätt. Alltså det var ju en av anledningarna. Vi bara, den här lägenheten tar vi. Alltså vi kan ju gå ner för att tvätta en strumpa bara för att känna lyxen i liksom,
ja,
gratis tvätt i byggnaden.
Ja, men så hade vi ju där. Man behövde inte gå till en tvättomat som man har fått göra. Jag kommer ihåg att jag asade Ikea-påsar till de här jävla tvättautomatställena var man tvätta.
Man längtade ju lite efter det när man såg så här J-Lo-videon och hon står The Laundromat och tvättar. Men det är inte så glamorous.
Nej, verkligen inte. Men i alla fall i den lägenheten då, vi hade nog inte hunnit bo där många dagar innan jag står och lagar lite mat. Och så hör jag typ så ruff, ett ljud. Då trillar alltså hela ena skåpet, det hyllan trillar ner. Så all porslin, alla glas, alla tallrikar bara faller ut. Så det säger ganska mycket om standarden i New York. De gör att det ser väldigt fint ut utanpå, men allt är så himla dåligt. De ser ett litet hål där, de typ så, oj, ett hål i väggen, okej.
Okay. Sätter silvertejp,
ja, och
sen målar,
så målar man över. Alltså det är typ så de jobbar. Jag minns en kväll när vi bodde i den här lägenheten, att jag är typ så, oj, det är lite blött för golvet i badrummet. Och bara, varför konstigt? Vi kollar upp och ser att det droppar ifrån själva dörrkarmen. Så jag följde så panik, så jag sa okej, men det är kanske ingenting. Sen kommer det mer och mer, så jag var sätta en spann. Så jag sa till min roommate, jag nu, men jag var alltså, vad händer? Alltså det kommer massa vatten nu. Så det här var liksom typ 12 på natten. Och här i New York så har man någonting som heter en super, vilket är typ en vaktmästare som du ska ha, ja, 24-7 kontakt, ha kontakt till och ska hjälpa till med allting. Så din hyresvärd.
Enligt kontraktet.
Enligt kontraktet, ja. Men vi ringer honom. Alltså han för det första kunde inte engelska. Du kunde ringa honom och säga att någonting hände. Kom aldrig, hjälpte aldrig till. Så det var liksom lönlöst att höra av sig till honom. Så vi fick ta tag i detta själv. Så vi får liksom springa upp till andra våningen och höra. Ingen öppnar där. Kom upp till tredje våningen. Var det bodde en kille som vi hade lite kontakt med ibland. Så vi kommer in till honom. Jag bara, ja, har du märkt något vatten som kommer och så? Och han bara, nej, det har jag inte. Och sen så får han kolla i sitt andra badrum sen. Han bara, oh my god, han bara, det är vatten i hela mitt badrum också. Då är det en läcka från typ fjärde våningen. Och då bodde vi på första. Så det har runnit genom tre våningar. Så du vet, jag har vattenskada i hela badrummet. Och så får vi väcka de här då som bor i lägenheten var själva läckan kommer ifrån. Det var typ ett äldre par som hade råkat slå till någonting med toaletten. Så de fick stopp på det då. Men den här supern då. Vi hade ju ringt, alltså alla vi tre hade ju ringt flera gånger och smsat. Han hörde aldrig av sig angående detta. Aldrig checka upp med att kanske måste avfukta. Alltså det är typ den nivån det är på här. Han skiter fullständigt i vad som händer med typ lägenheterna.
Verkligen.
Så att ja, man har, det var liksom aldrig lugn och ro så fort du tänkte typ så. Men nu har man löst nästa steg med lägenheten. Alltså det var ständigt ett projekt. Då kom typ nästa. Man hade möss, kackelackor, alltså det var alltså alltid någonting.
Ja, man får ta hand om sig själv här och ha skinn på näsan. Det är mycket som är så, alltså klasskillnader och kulturkrockar, det är ju brutalt mycket mer hemlösa. Alltså jag vet inte, nu beror det också på vad vi har bott i Sverige och sådär. Men det är ju stor skillnad på alltså sjukvård och vad man får för hjälp och så här, man vet ju aldrig, alltså bara gå ner i tunnelbanan så är det ju, man ser ju alla typer utav människor liksom. Och det kan ju, man vill ju inte låta elak nu, det är såklart jättesynd om dem, men att komma, det tog lite tid för mig, för det känns som i Sverige så är det svårare att hamna på gatan, det känns som att folk har mindre empati för hemlösa. Nej, folk i Sverige har mindre empati för dem som är hemlösa, för att man tänker så här, hur lyckades du?
Ja, liksom,
för att
ja,
det är
ja.
Så mycket, det är så mycket bättre support i Sverige. Så mycket
vi har mer helt, alltså, vi har
stöd och man kan gå på A-kassa och liksom komma upp på sina fötter om man har haft det svårt. Medan här är det ju jättelätt. Man kan liksom hamna på gatan på en dag, känns det som.
Ja, du kan ju typ inte bli sparkad i Sverige knappt. Här kan du bli uppsagd även om du har en position var du tjänar alltså kanske 100 000 i månaden. Alltså mycket pengar. Du kan bli uppsagd den dagen och då får du ta dina saker och gå. Att inte alls finns typ samma alltså, trygghet här.
Exakt. Och det ser man. Alltså jag minns ju första, för det var en av grejerna som var lite så skrämmande när man kom liksom, bara så att vara ute i New York, hur glamoröst och fint den är och häftigt och sådär, så är det ju tufft, alltså när man ser, för man kan inte heller hjälpa, speciellt när man kom som au pair och även nu, vi själva kämpar ju varje dag liksom för att kunna bo här.
Yeah.
Men så det är tufft att lära sig att liksom bara move on och gå vidare. Det kan ju även vara alltså farligt. Jag vet när jag har hjälpt någon liksom bara så här, jag vill ha swipe för att kunna gå in och ta tunnelbanan, att en del kan bli aggressiva och man vet inte vad det är för typ av folk. Jag satt ju på tunnelbanan en dag när jag var ganska ny här. Och då alltså genom mellan de här vagnarna kan man ju gå, men det är inte många som gör det under tiden tåget rullar, men man kan
ju göra det. Det är ju egentligen olagligt.
Exakt, det är ju liksom nödfall. Men då sitter jag ganska tom vagn och så ser jag att dörrarna öppnas. Och bara, okej, okay, mitt i liksom när vi åker. Och så ser jag bara två händer som kommer så, boom! Jag bara, okej, okay, vanligtvis går man med fötterna först liksom. Jag bara, vad händer? Och så bara släpar sin kropp liksom. Jag bara, vänta, vad? Och då har han inga ben. Det är liksom en halv kropp. Och det här är inget att skratta åt, men det var ju absurt.
Ja,
fan, jag bara, alltså. Okej. Okay. Och alla bara satt där. Jag bara, det här händer nu, eller jag är inte prankt liksom. Jag trodde han skulle fälla ut sina ben, men nej. Och han har liksom ingen...
En kopp i munnen också. Och där som han lägger
ja,
pengarna
i. Ja, han hade
i.
ju en kopp i munnen för att han ville ha pengar liksom. Men
nej,
att han inte ens... I Sverige känns som att det hade inte skett. Han hade i alla fall fått en rullstol och någonstans att bo. Men ja. Det är liksom brutalt. Jag har sett han efter också. Det är mycket sånt liksom.
Jag minns att det finns ju en där du... Där den familjen du jobbar för och bodde. Det var, alltså han kunde inte resa sig rakt.
Ja, jo men han är där fortfarande.
Han är ju ungefär vikt på mitten.
Exakt.
Alltså han är, huvud är nere vid fötterna.
Ja, han har ben, men han är ändå halv på något sätt. För han står alltid liksom med ryggen neråt. Det är jättesjukt. Man är så här, letar efter någonting ska hjälpa dig upp. Men liksom, det är också jättehemskt.
Ja, nej, det är helt sjukt. Alltså, så måste de sova ute. Men, alltså, jag kommer ihåg en gång, vi hade varit ute och festat kvällen innan. Och jag skulle åka ner och möta dig i din fancy lägenhet. För det var där vi ofta hängde. Jag minns att jag var bakfull, det var helg, jag skulle ta tåget och helgerna är oftast tågen ganska fulla för det är många som är lediga, alla ska åka på dagen och så. Och så är det någonting som man lär sig i New York är att om du ser att en tågvagn är relativt tom,
gå inte in.
Det är ett dåligt tecken. Så jag var typ, man vill ju sitta.
Yeah.
Så jag ser då att tåget kommer in, stannar, så är en vagn som är packad, verkligen packad. Och så vagnen bredvid är ju tung, så jag typ så.
Åh, nice, där är sittplats.
Så jag typ så, nej, jag går nog inte in där. Så jag typ träcker mig in på den här vagnen som är packad, som är precis bredvid den tomma. Och jag ser några stackars människor som går in på den här tomma vagnen. Och dörrarna stängs. Och jag ser hur de grips av panik. Hur de slår på dörrarna och försöker ta sig ut. För jag tror alltså det är så himla hemskt, men du vet, de här människorna som är hemlösa har ingenstans att bo. Så när det är kallt på vintern, de bor på tågen. Och de här människorna har kanske inte duschat på, alltså vi snackar år.
Ja.
Så det luktar som att någonting har dött där inne. Och du ser att folk typ grips av panik, försöker ta sig ut. De går där man inte får lov att gå mellan vagnarna.
Ja.
Och försöker komma in i nästa vagn. Alltså det var så sjukt alltså. Men... Ja, där jag bor nu. Jag har fortfarande riktigt tagit mig ur. Min living situation är fortfarande så där. Men vi jobbar på den. Där jag bor nu finns en hel del rehabiliteringshem. Men i Sverige så, om du kommer på ett behandlingshem så är du, måste du följa ett program. Du har inte direkt någon frihet att få göra vad du vill. Men alltså här är det mer som att ja, du får väl till bräna sprutor. Alltså det är liksom inte någon, alls någon struktur på det sättet. Så att hela det området kryllar av hemlösa och folk som är alltså, grovt drogberoende. Och då snackar vi liksom tunga droger. Och det har jag tyckt varit så himla hemskt. Att det har jag aldrig typ sett i Sverige. Och jag antar att på vissa platser kan man se det. Och jag flyttade ifrån Sverige när jag var 19. Så vet, jag var inte alls omringad och sånt. Men... Här har jag sett hur droger äter upp människor. Alltså du ser hur deras ansikte blir insjunkna, hur typ deras käke förvrids. Alltså det är så himla hemskt att se, för hela det området är så. Alltså med fullt med sådana människor. Som igår så kom jag hem efter att ha handlat, veckohandlat, och då blev jag typ redan irriterad när jag såg av tåget, för jag vet att nu står det redan till 4-5 personer här som vill att jag ska swipa mitt kort så de kan gå in på tunnelbanan. Och vissa dagar är det så, ja det är klart jag ska hjälpa dem, men vissa dagar är det så, jag har varit ute hela dagen och jag kämpar för att själv ta mig typ runt. Jag bor inte ens en gång så som jag vill bo, och ändå måste man hålla på och typ hjälpa alla andra. Ja. Och jag kan vara till så, och ibland blir jag bara så irriterad, för det är så att de sitter och de kissar överallt, de typ ligger och sover inne på tunnelbanan, du kommer upp på tunnelbanan, där står typ någon annan, och alltså möter du blicken med de här så är det typ kört. Alltså de kommer och vill ha dina pengar, och om inte du ger dem kan de bli aggressiva. Alltså det är typ bara en obehaglig atmosfär liksom. Och jag minns en gång när jag tog tåget, det var inte så länge sedan, och det var på förmiddagen, det var en ganska tung vagn. Och så kommer en in, alltså där var så himla hemskt. Han var nog en man i typ 30-40 års åldern. Men alltså han såg ut att vara 12, för han var så himla smal, hade inga kläder. Han hade typ ett par shorts på sig, sår över hela kroppen. Och hans abstinens efter droger, han blev helt galen. Han började typ slå sig i huvudet för folk blev rädda när de beter sig så. Och då vågar typ ingen ge dem pengar. Men då blir de ännu mer aggressiva, för de är ännu mer... Det är ännu mer stressade över att de inte kommer få pengar till att kunna köpa, för att kunna underhålla sitt beroende. Och alltså, det är någonting som jag tror att du kommer typ aldrig se. Alltså, hade någon gått runt så på tåget och betett sig, tänker du tagit tåget mellan typ Ystad och Malmö, och sen hade du sprungit runt där och sen hade det blivit inlåst. Ja. Eller typ omhändertagen, hjälpt. Det händer inte här. Precis, ja. Alltså det händer inte här. Du bara, de kanske blir uttagna av polisen någon gång då och då, men det är inte mer med det liksom.
Nej, jag och Karim tog tåget från Chinatown i helgen och hade ätit lite soup dumplings. Jag försöker få det lite ljusare stämning.
ja, det får vi kämpa med.
Världens bästa soup dumplings i Chinatown.
Ja, ni borde gå till din andra page, Chef Lil Cidio,
om ni vill ha lite mattips.
Det är lite ett rappnamn, Lil Cidio, lite Lil Wayne, Lil Pump.
Ja, det är Chef Lil Cidio. Kommer förslag om jag ska ändra det.
Nej, det skulle ju vara.
Men hur som helst, där var det också en man som ville slåss lite. Vi började med att vi gick på tåget och han bara satt så här med sin käpp och typ räckte fuck you till alla som gick på tåget. Tack för välkomnandet. Såklart ville Karim sitta rakt mitt emot honom. Så där satt vi. Och han satt liksom och han var riktigt brusad, men satt och svor, och han var riktigt arg på oss alla. Och sen sa han, vad var det mer han sa? Han bara, show me your pussy och sådär. Ja, okej. Okay. Så vi satt och fnittade lite. Sen var det någon som gick på, för det blev ju mer och mer folk på tåget. Och då blev han irriterad, för det var hans tåg. Han välkomnade alla så här, fuck you. Och då började han så här slå lite med honom på käppen. Och sen började han så här, nu ska han styra upp mig. Och Karim bara... Han har sina tänder i handen. Då sitter han och har hela sitt gap. Alltså hela sin
lilla
munlös tänder. Jag har inte sett det innan. I handen. Men då liksom när det är dags för att slåss så ploppar han in tänderna igen. Och jag bara, hela allt var så absurt.
Åh, herregud alltså.
Och han började veva med sin käpp. Alltså det var ganska farligt. Men sen gick han av tåget. Men sen satt han så här varje gång dörrarna stängdes. Satt han käppen in mellan för att så här, jag vet inte,
så jävlas, det inte kunde stängas liksom.
Och då var det någon som bara, nu får du gå på eller gå av, och han bara, fuck you mamma typ. Och sen så fick han i sig en käpp så det stängdes. Men det är liksom en vanlig dag i New York. Ja, men det är också väldigt stor skillnad. Ja, jag tänkte säga på gott och ont, men egentligen tycker jag mest är negativt. Alltså klasskillnaden, att det är så, jag hade hellre haft det mer jämnt liksom. Men man har ju fått se, eller vi har ju fått se både liksom jätteglamorösa, och sen så ser man det här också när man ska bo och leta eget boende, så är det liksom inte så glamoröst längre. Medan man ändå har fått sett när vi var ute och klubbade, så var ju det en helt annan, det var också kulturskillnad från Sverige, speciellt från Malmö.
Ja, det kan vi se på.
Som vi var vana vid. Såklart finns det ju promoters och sådär i kanske Köpenhamn och Stockholm, där man liksom köper bord, alltså som fungerar på samma sätt. Men för mig och dig var ju det här helt nytt. Och alltså man kom in direkt i så här promoter som skickade liksom limo som man kom till från klubb till klubb. Det tyckte man väl var pinsamt sen. Men,
ja, det blev man typ så, fan vad finns det? Jag har en limousin. Exakt. Och har inte betalt en krona.
Ja, allt är gratis för tjejer. Rooftop parties med pool och mat och dricka och liksom. Det tyckte jag var jättekul i början.
Mm, det var det ju. Alltså, det roliga var ju liksom att allting var ju, som du sa, allting var så himla glamoröst. Och alla, man stod vid bordet, drinkarna var serverade, du vet, man gled runt och hit, gled runt och dit och så. Så att, och det var ju alltid mycket kändisar ute också på den tiden. Ja, alltså nu går vi inte ut och klubbar på det sättet längre, så jag vet inte riktigt hur det är. Men då kändes det som att klubbkulturen i New York var väldigt att kändisarna gick ut och festade. Medan, och det var inte så att den här kändisen kommer till klubben, kommer att festa med den. Alltså det var inte att de gjorde inte reklam för det på det sättet, utan det var mer typ så, ja men alla går ut och festar.
Exakt, och det beror ju också på vart man går. Såklart är det ju en del kändisar som blir betalda, att det är så här, appearance, Drake ska komma ikväll. Och då är det väl lite så, och det drar också väldigt mycket folk, så det blir lite tråkigt och packat. Men det var ju många kvällar man var ute, jag vet liksom, jag har sett Drake, Beyoncé, Rihanna.
Det var ganska nära J. Cole. Rihanna där när du var ute.
Ja, alltså stått så här vid bordet bredvid Rihanna. Det är nästan som att vi dansat tillsammans.
Yeah.
Till hennes låt. Men så det tyckte jag var väldigt häftigt. Och just för att det var, de är bara människor som oss. Men att det var kul att se dem på det sättet. Istället, alltså det är stor skillnad jämfört med om man går på typ en konsert med någon liksom.
Ja, ja, verkligen ju. Ja. Jag minns inte vem jag har sett när jag har varit ute på Kuba.
Det var ju en gång när vi var på La Marina, som är ett tips, som är liksom förbi Harlem på 200:e gatan.
Ja, så det är hela vägen något. Upp på Manhattan.
Exakt.
Och det är lite så, det får lite utomlandskänsla där, för det ligger ute vid vattnet, vid Hudson River, så det är jättefint på somrarna var man kan se solnedgången och det finns en liten dock som man kan ha sina här små båtar som kommer dit.
De har byggt som en fikstrand också, och lite så solstolar.
Så på somrarna är det jätteroliga event där, det är massa folk, du vet, det är en DJ som är till utomhus, det är till vattenpipor, det är till bara en stor fest liksom. Så jag kommer ihåg att det var ju några år sedan när jag hade hört talas om det men aldrig åkt dit, så var jag till så, nu ska vi fan åka dit, Klara. Och så minns jag att vi åkte upp dit och vi stod och hade en drink och du kollade, det stod så du såg mot utgången.
Ja, exakt.
Med att jag kan vara ganska dålig på igenkänning av människor ibland.
Ja, det kom liksom ett gäng med killar och jag såg då att det var Pusha T som kom, vilket vi båda är stort fan till.
Ja, men jag vände mig om och jag bara, okej, gud, han var söt, tänkte jag. Gud, vad söt.
Carl, sluta titta, vad söt han var. Och sen bara,
jag bara, vem är det? Det var han i känsla att titta. Jag bara, jaha, ja, sorry, förlåt. Jag bara, sorry, inga problem, okej,
okay, ja. Ja, så kan det vara ibland. Jag fick ju också världens, jag tänkte säga kändis crush, är det ju absolut inte. Jag glömt vad han heter nu, men jag kommer ihåg, det var inte så länge sedan. Det var typ i somras när vi satt och tog en drink på Union Square på ett ställe som tyvärr, Union Square Café eller vad heter det?
Ja, Coffee Shop.
Stängt ner Coffee Shop, ja. Union Square Café finns fortfarande kvar, by the way. Jättebra restaurang. Men Coffee Shop som ligger på Union Square. Satt vi, och då vid bordet bredvid
var det. Ju,
vad heter han? Han är med i både The Office, som jag älskar, och i någon annan serie. Men så skådespelare, alltså sånt. Det är kul att man bara kan se dem så här, ah, där är den personen och där är den på random restauranger och sådär liksom.
Ja, verkligen. Men jag minns, på tal om det här med klubbar, så minns jag typ när jag var här första året. Då minns jag att jag var ute och så var det typ så att man ville typ se kändisar. Det var en klubb som hette Greenhouse som nu har stängt, där det specifikt var mycket kändisar.
Ja.
Jag minns att jag var typ så, jag har inte sett någon kändis här än. Och vet så, jag hade kommit in med mitt pappers ID, vilket var riktigt chef. Och jag minns att jag står så jag bara, oh my god. Jag bara, det är Chris Brown. Jag minns att jag fick, jag vet, alltså inombords gick, jag kände hela mitt blod började till brus asnabbt. Men samtidigt var man typ så, act cool. För ingen där alltså beter sig som att det är typ så en kändis, för de låter folk gå ut och festa. Så jag var liksom, kolla, som att det är ingenting.
Jag älskar Greenhouse för att de var även, jag minns nu när du sa det var där jag var mest ju när jag kom. För att egentligen är det en policy alltså mellan polisen och klubbarna, att de ska egentligen, när det är någon sån jättekänd person som ska komma som kan dra mycket folk, då måste de egentligen meddela poliserna att ja, typ Beyoncé kommer komma hit ikväll, så att det är lite mer säkerhet liksom runt omkring.
Men det skapar också en hets att jag får andra folk reda på att då kommer det komma en kändis.
Ja, för man reagerar ju om man kommer till ett ställe och det är massa polis runt omkring. Så Greenhouse gjorde ju aldrig det här, vilket är en av anledningarna till att de är nedstängda nu.
För det var ju en fight massa, där ju.
Det var ett stort bråk när det var massa kändisar där. Drake och Chris Brown var det väl som började bråka med varandra.
Kasta flaskor.
Och Mary J. Blige. Det var typ något event. Hon var där och alltså det var jättemånga där den kvällen.
Ja, det har jag talat om. Ja, jag minns det.
Och folk blev typ skadade och sådär, för de började kasta flaskor på varandra. Jag hörde ett litet rykte om att för Drake träffade väl Rihanna lite och Chris Brown var ju lite ledsen över det. Och då tror jag han skickade en liten, han bad en sån här bottle girl att med, alltså skicka en liten lapp till Chris Browns bord där det stod någonting om typ Rihanna. Och då blev det kaos efter det. Mer Meek Mill och några sådana. Det var jättemånga där den kvällen. Jag var inte där, men många av mina vänner var där.
Ja, jag minns det, att vi pratade om det.
Men det var lite obehagligt. Sen efter det bara eskalerade. Så den här klubben finns inte längre. Men det jag gillade med den ändå var att de sa aldrig till, så att det var liksom aldrig sån här hets. Så därför gillade jag även kändisarna att gå dit, för att de kände sig liksom som hemma eller så.
Och själva klubben var ju typ cool också, för att hela var ju typ i grön, som att det var i någon form av växthus.
Exakt,
så väggarna var ju typ klädda i typ gröna plastplantor var det ju, men det var ju som liksom en cool typ venue liksom.
Verkligen.
Jag minns också att den här tiden när vi klubbade mycket så var jag obsessed med Justin Bieber. Och det var ju ofta så på Instagram, typ såhär, oh, Justin Bieber var i New York på den här klubben. Och jag lyckades alltid missa var han hade varit. Och jag minns specifikt en gång vi var på en klubb som heter Avenue, som också är en känd klubb. Och så minns jag att vi var lite så, det var inte en jättebra kväll och vi var ganska slitna. Så vi var såhär, men vi drar, för här är man också ute. Man går ut vid typ 1-2 och ute till 4-5.
Ja, exakt.
Så den kvällen var vi lite slitna, så vi var såhär, men vi går hem. Sen minns jag att du skickar till mig genom en vän som du följde, som jobbar med klienter och tar ut dem.
Justin Bieber här nu?
Alltså jag var så, ja. Ja, men det var min enda chans. Det är den stumpar jag.
Ja, du honom. Kunde varit Nicole Bieber.
Det är bärnsvärd fortfarande. Men så det är B.
B i alla fall.
Så det är alltid någonting ju.
Men ja, det var ändå superkul med klubblivet. Vi låter så gamla nu när vi bara, ja, det var tider där.
Ja, men jag minns också att när jag gick på gymnasiet så satt jag och kollade på, jag googlade bilder på modeller, som minns jag specifikt en modell som var alltså en stor modell på den tiden ju. Tyson Beckford. Jag vet inte om många egentligen vet vem han är, men om ni googlar honom så kommer ni säkert känna igen honom. Han minns jag satt där till 16 år gammal och kollade och sa, jo, han är så himla söt.
Där satt du i Sjöbo och googlade.
Eller i Ista.
Ja.
Och så minns jag när man kom hit här då, så var vi ute en kväll och vi var på en klubb. Och så minns jag att jag såg honom på den klubben där då och vi fick lite ögonkontakt. Det var att jag sa, oh my god, han kollar på mig. Och sen så gick vi till en annan klubb som heter One Oak, som då är en väldigt populär stor klubb. Och sen så skulle vi då gå ut och ta lite luft bara, för de har lite sån ruta var man kan ta luft.
Det var alltid asvarmt
på klubbarna. Och så är det en glasdörr, så jag minns att vi skulle gå ut och då var han på den här klubben också, Tyson Beckford då. Och skulle gå in genom dörren, så var han till så, ja men gå du först. Jag var okej. Okay. Eller jag var gå du. Och sen så gick jag, han bara, jag bara, you're very, very beautiful. Och jag var en puss på kinden. Jag var till så, oh my god, jag bara tänkte, händer detta nu? Alltså jag har suttit när jag var 16 och kollat på internet. Jag trodde aldrig jag skulle få kontakt med dig. Men med tiden så inser man ju att
han är lite creep. Jag har också haft lite meet cute med Tyson Beckford. Han och Leonardo DiCaprio är lite så kända i New York för att de går ut väldigt mycket. Det är nog många tjejer som har så här historier med dem. Mm-hmm. Eller som jag har uppfattat det och hört, så är väl de lite så
ja, som med tiden,
lite R. Kelly style.
Ja, fy fan. Som med tiden insåg man ju att man var inte alls så speciell som jag trodde från början, tråkigt nog. Men så är det ju ibland.
Förbättra självkänsla för kvällen.
Ja, men precis. Ja, men precis. Jag var feeling myself den kvällen efter det. Det måste jag säga. Att jag
men gjorde. En anledning tror jag, alltså man tröttnar ju på det här efter ett tag, men en av anledningarna är ju att det är sån press på att gå ut.
Ja.
Hur kul den är, så minns jag att både du och jag har haft så här, alltså vad ska jag säga, att man har mått, alltså man får ju dålig självkänsla av det också, för det är ju jätte ytligt, det är som press på att ja, man måste ha liksom hörklackat och man måste ha klänning och man, alltså man jämför sig med alla som är ute, och promoterna kan ju verkligen vara så här, jag har hört liksom tjejer, vi hade ju tur att vi började ju, alltså vi blev jättenära vän med promoten som vi gick ut med, så det var ju alltid askul att vi var liksom, vid vårt bord var det ju bara vänner och att vi kände alla och dansade, hade jättekul, och så var det ju plus att man liksom kom in gratis och fick gratis dricka.
Men sen var det också kvällar där man gick med promoter som man inte kände, och var det typ så 20 tjejer vid ett bord och alla skulle stå uppradade och du fick inte lov att sitta ner.
Nej, det var så här, upp och dansa, ha kul, men alltså
fake som fan.
Verkligen, och det är det som jag är så trött på nu liksom, att det är därför jag inte går ut, för att det är så, jag går hellre till en bar liksom och tar en drink.
Eller typ ett ställe var man kan bara dansa och göra sin grej.
Exakt, liksom. För det finns ju så ställen som är mer lika i Sverige. Alltså i Lower East Side och sådär, där man kan liksom gå som vanligt. Man betalar inträde, eller det är inte alltid man behöver göra. Men liksom,
du kan ha sneakers om du vill.
Ja, man kan ha vad som helst på sig och se ut hur man vill. Och man har liksom ett gäng med både killar och tjejer, spelar inte det någon roll. För så var det ju verkligen att ja, du kan komma med dina tjejkompisar, men ni kan inte ta med någon kille.
Så jävla tråkigt.
Det är riktigt löjligt. Jag minns ju liksom när man hade vänner från Sverige över, eller min bror var här. Så här, då kunde ju i och för sig gå med kompisar, eftersom man hade kontakter då liksom. Men det är ändå så, ja, är det lugnt med en kille? Och många killar, vet jag, när man tog kompisar här, fick liksom betala 200 kronor eller så. Vilket man kanske får i Sverige också, men det löjligt att det är liksom helt gratis för tjejer och så ska killar betala, men det är ju för att de bara vill ha tjejer, för att det är ju, allt går ju runt på de här klienterna som kommer in och spenderar flera tusen på ett bord och på drickan, och sen är ju promoternas jobb att liksom ta dit tjejer, och därför får de gratis. Alltså exakt, det är ett helt system, men det är,
ja,
det man tröttnar på den.
Det är en hel business ju.
Ja, verkligen.
Men så om man kommer hit och ska ut och klubba, så borde vi väl ändå rekommendera att gå kanske till One Oak. Alltså dock så kan det vara en stress att komma in dit.
Ja.
För där, alltså det finns ju då en doorman, eller huvudvakten som det kallas kanske på svenska.
Ja.
Och alltså den som jobbar på One Oak, han var ju typ så ökänd.
Ja.
För alltså han hade sån jävla attityd. Ja, ja. Eddie hette han. Han hade sån jävla attityd, alltså han kunde komma ut lite ibland då och då. Och så hade han ju sin andra vakter, och det här är liksom stora män i kostym. Så det är inte så ordningsvakt som det står typ i Sverige, utan det här är typ så 8-2 meter långa killar i kostym liksom. Ja, alltså det är så, säger du någonting, det är kört liksom.
Ja, gud.
Så där minns jag typ alltid, där var det svårast att komma in, och där var det så, de valde helt vad de ville. Om de tyckte typ att du hade någon ful kompis, så var det så, nej, det går inte. Alltså jag minns en gång vi stod i kön, och det var typ ett helt gäng med tjejer.
Det kunde ju vara att vårt gäng splittrade, så att det var typ så här, de kom in men de kom inte in.
Ja,
men
då
valde vi alltid att gå liksom. Men det var ju, ja, det var verkligen tråkigt. Men han levde ju på det. Alltså hans status, han kom ju ut och så här, tittade inte någon i ögonen, vandrade runt lite, kände vädret. Och gick in och ut från klubben, så kom han ut så här och bara pekade.
Ja, ja.
Du där, du där, du där. Och alla
sa till bingen.
Jag kommer in. Alltså det var...
Ja, jag minns alltid när jag stod längst fram i kön, och det var ens egen tur. Jag byggde upp med sån aura att jag visste typ så, okej.
Okay. Gick in i ett mood.
Ja, jag så ville alltid vara så himla. Jag ville se cool ut, jag ville se nonchalant ut, jag ville inte, jag är typ så.
Jag vill knappt vara här.
Ja, typ så, släpper du in mig, okej, okay, schysst, jag kanske går in en stund, vi får se. Jag sökte alltid ha det vibet lite, för att, alltså såg man för desperat ut, så var det typ, det var kört liksom. Ja,
han såg rakt igenom en.
Ja, ja. Nej, men alltså det var sån jävla hets alltså.
Och när man kom in, ibland kommer jag ihåg att det var så här mental high five, men man bara cool.
Ja, när man väl kom in så var det så, man bara sen kollar man bak sig och hon andra bara, ja, vi är inne nu. Oh my god alltså. Men det jag kan tycka är sjukt här med till vakterna här är typ att de känner sån power av att ha den positionen. Jag blir alltid så, du står ute och fryser, ja, typ 10 minus och du tror att du är typ så Obamas typ lifeguard. Alltså för jag var ute med min pojkvän för någon vecka sedan. Alltså det var det största misstaget jag gjort. Jag trodde inte att det skulle vara på en nattklubb på det sättet. Men det här var något event jag var Trippy Red, vilket är en ny sån transrappare. Jag skulle ha något after party. Det visste jag inte vid tillfället då jag accepterade att vi skulle gå ut. Jag visste inte det då. Hade jag vetat det hade jag inte varit med. Men alltså där var kanske alltså 150 personer utanför och ville komma in. Och de här vakterna vägrar släppa in folk. Och sen börjar de bråka sinsemellan. Och så är det en som råkar typ lägger sin hand på det här själva bandet som man kan öppna och stänga gaten med. Då får han sånt storhetsvansinne över att en annan människa typ rörde vid den här. Och det är typ hans jobb att ta den. Alltså de är så fulla av sig själva att jag var typ så... Wow, alltså ni tar det här jobbet så seriöst. Du tror att du är typ vakt inför, jag vet inte, som att det var typ alla
släpp kändisar. Släpp inför Oscarsgalan.
Ja, alltså jag tänkte bara, herregud, alltså jag går hem nu.
Verkligen.
Ja, nej, jag vet inte. Vi, vet inte om vi ska börja runda av lite där.
Ja, vi har många saker att ta upp. Och tack för alla som gav tips och...
Har gett feedback, jag uppskattar det jättemycket.
Ja, verkligen. Säg om det är något som är långtradigt eller något som är kul.
Eller om det är något speciellt ni hade velat höra om i livet i New York.
Verkligen.
Ja, det var det för oss idag.
Det var det hela för oss idag. Jag hoppas att ni har en bra vecka och att ni fortsätter lyssna på oss. Och om ni har några frågor kan ni också skriva till snackeloddan@gmail.com.
Ja.
Ha det.